ska vi göra något så sjukt och annorlunda att jag är den som så här spräcker oskulden på avsnitt 189?
Så jävla indie av oss.
Att min röst
alltid upp och ner, det är annorlunda, det är alternativt.
Ska jag också säga det?
Är att du lite punk?
Idag, ja.
Ja.
Lite rebellen i mig kom fram för en gång.
Jag tog över micken.
Ja, verkligen så. Ja. Jag vill också säga det att för omväxlings skull, vi brukar säga att vi är trötta och att livet är så jävla tufft. Va? Du ser fräsch ut.
Oj.
Du är lite slätare i hyn, inte så glansiga ögon och ringarna under ögonen är mindre än vanligt. Är det så att Joakim Harnes för första gången på 9 år har testat att sova?
Nej, jag har en plastpåse på huvudet.
Vad skönt.
Trots denna wild and crazy inledning när Patrik fick förtroendet från start, kanske sista gången, så ska vi väl ändå berätta vad det är ni lyssnar på. Ni lyssnar på BB-poll på gt.se och vi pratar i regel om IFK Göteborg och Blåvitt och fotboll och Allsvenskan.
Vilket avsnittsnummer är det?
Det är avsnitt 189,
nu,
är det.
Nu kan den breda massan lugna sig. Vi äntligen har rätt ut vilket avsnittsnummer det är.
Gå vidare, ja. Och nu har det ju inte varit någon allsvensk match precis igår. Så att nu blir det ju inte snack om det.
Nej.
Direkt här nu.
Nej. Då ska vi börja med den matchen som var igår då?
Ja, men det är väl ändå någonting som väldigt många av våra ganska fotbollsintresserade lyssnare har på näthinnan då, skulle man kunna säga. EM-kvalmatchen mellan Sverige och Spanien.
Om du på förhand fick sätta ett resultat innan du visste då hur matchen slutade, vad hade du då i huvudet?
Att antingen är det storstryk eller så är det 1-1.
Är det så?
Ja,
så du tänkte ändå att vi skulle få in en god boll där bakom De Gea-gubben.
Ja, jävlar. Alltså det var oerhörda målvaktsinsatser ett tag där.
Ja.
Det var innebandyräddningar till höger och vänster. Så du vet att man bara flaxar upp armarna så tjuff, så tar man bollen.
Inte så här klassiska tv-räddning utan snarare bra jävla fina reflexräddningar.
Ja, precis. Jo, men någonstans så har man väl ändå lärt sig att detta landslaget gnetar sig alltid till poäng mot storlagen. Så. Och det är kul.
Det är jävligt roligt.
Men med blåvita ögon så finns det ju väl en ganska stor markör att göra ifrån den här matchen. För att det har ju varit väldigt mycket gnäll och klagomål och hets och både från experter och från experten allmänheten så att säga. När det gäller ett av de blåvita inslagen i landslagstruppen.
Han har vi ju 2 stycken den här gången så att det är inte jättebrett det inte. Vi ska inte glömma att Ludde sitter skadad och vi har satt studion eller TV4-studion eller vad det nu är, sitter och ser så här riktigt jävla fräsch ut.
Jag vet inte om jag räknar honom som blåvit längre så. Det är oklart.
Ja, men du får, så här, när det väl är landslag då claimar man ju honom till 100%.
Vi ska väl komma in på det också. Nej, men det måste ju nästan alltid finnas en hackkyckling för den breda massan i landslaget. Och nu senaste tiden har det ju varit Marcus Berg. Och det är ju ganska signifikativt för landslagssupportrar, tycker jag. För att en forward, och han gör inte mål så mycket, och då är han dålig och ska bytas ut.
Mm.
Och där någonstans så stannar glasögonen, om du får vad jag menar.
Ja, men den breda massans bild av hur en fotbollsspelare ska vara. En högerback får inte gå över mittlinjen. Mittfältaren springer mellan bägge boxarna och anfallaren gör mål.
Ja, men man tänker så här, alla killar som har tagit på sig en vattenkanna och går på match och sprayat in med guldfärg och går på match. Eller vikingahjälmar och pippihår och sånt där. Det brukar analysen stanna vid det, att han är anfallare och han gör inte mål, alltså är han dålig och ska bytas ut. Och sen så kan man ju lägga till den tangenten som har funnits nu den senaste tiden då, när det har kommit unga spännande anfallare, Alexander Isak och så vidare.
Duktig på att göra överstegsfinter, dra, titta åt ett håll, springa åt andra.
Ja, men han kommer säkert bli en jättebra forward så småningom. Men i en sån här match mot en jävligt bra motståndare som Spanien, så ser man ju faktiskt ändå då varför förbundskaptenen låter Marcus Berg vara kvar på planen. Och jag tyckte det var kul att se, för att det är en spelare som har blivit jävligt pissad på den senaste tiden. Det var nog jävligt skönt för honom själv också.
Men det påminner lite om så här blåvitt situation med Robin Söder, där folk runt omkring Robin Söder hyllar honom som en av de bästa de har spelat tillsammans med. Och då hade han ganska svårt med själva målskyttet också. Mm. Är anfallare, men har sällan kommit upp över 2-siffriga mål. Förrän i år då.
Ja, nej, men i en sån match som mot Spanien här nu så ser man ju verkligen precis det som det pratas om från spelare runt omkring och ledare och sådär liksom. Hur man river och sliter och är extremt jobbig och möta, sätter press och tacklar i ryggen och gör faktiskt också mål. Så jag tyckte att det var ändå någon sorts liten blåvitt seger och en liten seger för dem som ändå har lite koll på fotboll.
Ja, men så var det ju. Han kom ju ner vid ganska många tillfällen också och hämta boll och fördela. Helt sjukt när han lyckas fördela ut en rensning på vänsterkanten från, som bara kan sätta pannan till. Så han är där.
Så det, då ser man ju då att hade det inte varit för att Jan Andersson gjorde en så oerhört populistisk petning av före detta blåvittspelare Marcus Berg mot Norge, då han sätta in Alexander Isak, så hade ju i Sverige varit klara för EM vid det här laget. Eller?
Vi kör den slutsatsen. Men för mig personligen gör det ju ingenting att det landar i att det avgörs borta i Rumänien, eftersom du och jag ska dit och stöka.
Ja, det
den här vattenkannamannen, kommer du kunna låta honom vara?
Han ligger lite i farozonen. Alltså jag ska inte vara våldsam så. Men jag sa det igår när vi satt och kollade på matchen och han dök upp i bild så här. Jag ska ta hans jävla vattenkanna.
Jag ska också tillägga det att varje gång vi är på landslagssamlingar, du vet när man är utomlands,
ja,
då kan man alltid ta allting lite ett steg längre. Precis som när vi var i Italien och vi råkade hamna på någon sorts hedersläktare där och du pillade någon kille i håret i 90 minuter och kallade han för Giorgio.
Skit i det nu. Vad jag egentligen ville komma också lite med det här snacket om Marcus Berg och hetsen som har varit och sådär. Jag tror att det beror väldigt mycket på en sak som, ja, let's face it, vi gör väl oss skyldiga till det också. Det är det här klubblagsklaimandet av landslagsspelare som har ballat ur fullkomligt i år. Mycket beroende på att det har funnits en del spelare med AIK-koppling i landslagstrupperna. Mm. Utan man sitter liksom på något sätt hemma i soffan och hejar på sina spelare bara.
Mm. Men jag har svårt att glädjas åt jävla Emir Bayrami för några år sedan när han då lyckas...
Sicket dåligt exempel.
Nej, men han gjorde ändå något jävla landslagsmål, var det 10 år sedan?
Ja.
Liksom jag har svårt att glädjas med landslaget där då, för jag vill inte att den gubben ska lyftas. Och jag kan väl också vara... en av de här claimarna då. Så fort som Blåvitt spelade sig förra året, men fan här, Ludde Augustinsson, Gustav Svensson, Jakob Johansson, Marcus Berg. Vi har till och med nog haft in Tobbe Hussein en sväng. Jag tror fan vi har lyckats få in 5 stycken blåvita inslag i ett lag vid vissa tidpunkter under matchen en gång. Och då står jag fan stolt, rakryggad och basunerar ut min blåvita kärlek på Twitter. Så att framförallt alla i Stockholm ska få se att ni må vara duktiga på fotboll här i det här, så här i klubblaget, men det är bara era jävla goa sydamerikanska spelare och så vidare som lyckas lösa detta.
Ja, men jag tror att det kanske eventuellt är så att jag har slagit över till en ny nivå i år, och det är väl med Alexander Isak som jag säger, han kommer bli grymt bra, men det har blivit något på något sätt att de har gottat sig så himla mycket i det, så att liksom det har övergått i ren mobbing mot Marcus Berg istället, och det har smittat av sig på kommentatorer och experter och alla möjliga liksom. Leif Bork, liksom hockeytränare, ska in och liksom tycka liksom att nu är det dags att peta honom.
Fast Leif Bork har ju också på senare tid, han söks ju till strid. När han ser att det finns en liten eld någonstans, då kommer han som en dunk bensin alltid och bara, här kan jag hoppa in.
Ja, verkligen så. Nej, men jag tror att om man ska liksom få någon sorts normal liksom tittning på landslaget, så måste man sluta och överklaima spelare och sådär. Eller så fortsätter man som du.
Jag kommer fan klaima så fort vi har blåvitt inslag i det.
Ja,
och... jag tror väl också att det kan finnas nu en ny problematik i det här som har gjort att det eskalerat lite. Och det är ju att vår förre landslagsstjärna Zlatan med uppenbar jävla agenda.
Ja, honom glömde jag ju.
Ja, men han har ju alltså gått ut nu då liksom och i stort sett, i stora drag, penslat Jan Andersson som en stor rasist och att det är därför som vi då inte når framgång, för att han bara vill spela med sina vita ariska spelare i stort sett. Väldigt stora drag.
Det var breda ja, roller.
Nej, riktigt så illa var det inte. Men det bidrar ju då också till att hetsen kring kring Torsbysonen Marcus Berg kanske borde då sättas vid sidan.
Ja, och då kommer man ju garanterat se inom någon vecka så kommer det lanseras något nytt liksom strumpmärke eller pannband med Zlatan på eller någonting som säljs på GKs eller något i den stället.
Men jag fattar inte det. Det som stört mig mest med hela det här Zlatan-utspelet, det är ju att media har hakat på så in i helvete. Det är ju uppenbart någonting som driver Zlatan för att han vet att han har så stor och kraftig röst som gör att media ändå så här. Jag tror att de har synat det här. De fattar, de är inte dumma. De fattar ju att han vill något med det här. Ändå går de och nöter landslaget och dess spelare med en massa frågor kring det här under liksom stundande EM-kval när de bara ska fokusera på att typ slå eller kryssa mot Spanien.
Ja, de är rädda för Zlatan. Så är det. Det är så jävla sjukt gjort av dem för övrigt. Ja. För det är ju när han ska liksom få en staty som är betalad av Svenska fotbollförbundet liksom. Då går han till en jävla rasistattack mot förbundskaptenen i samband med det liksom. Och de liksom på förbundet, de är så rädda så de vågar liksom inte bara, ja nej, förlåt Zlatan.
Men jag menar, se på Jan Andersson till exempel, hans trupp som han hade 2015 IFK Norrköping. Det var ju inte bara liksom Kalle Nilsson i den truppen.
Alltså, jag orkar inte ens ge mig in i den diskussionen om rasism i landslaget. Men däremot så bidrar ju han glatt till det här anti-Marcus Berg-snacket liksom. Och det, ja, det blir jävla skevt. Så att ska vi sluta claima spelare?
Ja. Nej. Ja, men jag tycker bara det mest fascinerande i hela den här Zlatan-historien att han har aldrig varit så engagerad i landslaget som han är nu.
Däremot så får man ju på det här claimandet, om vi ska fortsätta lite där, så måste man ju ändå fråga sig, när vi leder med 1-0 mot Spanien och med 20 minuter kvarten kvar, hur kan Janne inte byta in Gustav Svensson tidigare? Det är ju helt obegripligt.
Ja, han ska ju in i 60-ånden.
Där är ju matchen klar, för då trycker de inte ner oss på det sättet. Jättekonstigt. Så att dubbelmoralen, den flyger högt här. Nej, i rummet.
Jag kan ju tycka att det är fint någonstans att vi håller på med det här claimandet. Jag tror också att det behövs ju så här i uppehållstider. Alla som älskar allsvenskan hatar ju uppehåll. Och kan man då följa sin enskilda spelare från sitt lag i landslaget när den får spela, då, det betyder mycket för många.
Ska vi landa alltså att det är bra istället och claimandet. Men det får inte gå till liksom riktiga konsekvenser.
Men du tycker
i verkligheten.
Ju, du tycker ju bara att jag har gått över styr nu för att AIK äntligen har så här med marginal flest spelare.
Ja. Men georgiska landslaget, där tar de sitt där.
Nej, där är vi fina just nu. Georgi målskytt mot
Gibraltar.
Anrika Gibraltar. Detta svåra landslag.
Ja, nej, det kan man väl säga vad som helst om. Men det är ändå trevligt att Georgi får gå in och spela från start i A-landslaget den här gången. Och att han gör mål, det är väl superbra att han stärker sina aktier på de fronterna också.
Kan du några andra spelare i Georgi när vi ändå är igång här?
Ja, för fan.
Ge mig dina topp 5 georgiska spelare i det georgiska landslaget då.
Ja, okej. Nummer 1 såklart får ju bli våran egen Georgi Karashvili, eller?
Ja.
Ja.
Han håller vi högst.
Ja, absolut. Så har vi...
Är det med inbördesordning nu?
Det är inbördesordning, ja, okay. Inräknade jag. Vi har första målvakten, Georgi Loria.
Ja.
Gillar jag också väldigt mycket.
Vad är det som gör att han är så fin, tycker du?
Det är bra namn.
Han är på rätt plats.
Ja. Ja. Jag gillar ju målvakterna i den georgiska truppen. Ja. Vi har reservmålvakten Georgi Makaritse, ja. Som jag tycker så jag är en stor fan av också, måste jag säga.
Har du en poster hemma och allt?
Ja. Vi har en fin anfallare. Gjorde mål här sist också. Georgi Kvitilja. Gillar jag väldigt mycket.
Vad är det? Vad är det han, vänster, höger, dubbel? Dubbelfotar?
Det är ingen aning.
Okej.
Vi har en fin mittfältare också, så nummer 5. Georgi Arbordjania.
Men han håller du inte lika högt?
Nej, han har inte riktigt lika bra namn.
Du håller ändå andra målvakten högre än
målskytten.
Än Georgi Arbordjania. Ja. Ja, men det är bra det. Georgi. Your love reminds me of a song. Annat noterbart på landslagskontot. Om vi vandrar lite neråt då i den så kallade fotbollshierarkin, så har vi Sveriges U21-lag som har spelat två stycken matcher där vi har haft ett riktigt fint blåvitt inslag.
Ja, men det som är väldigt kul att se där, det är att August Ehrenmark verkligen har direkt gått in och etablerat sig i U21-landslaget. Mot Island när de vinner så gör han två assist och ett mål, vilket är skitroligt. Ja. Och är även med från start i segermatchen mot riktigt farliga Luxemburg.
Det är stornationerna som har varit där nu i sistone.
Gibraltar-nivå där. Nej, nej, men det spelar ju ingen roll, för konkurrensen inom laget i U21-landslaget är ju extremt hög. Och de allra flesta startspelarna spelar ju faktiskt utomlands.
Vet du hur många det bor i Luxemburg?
Vet du det?
Jag är chockad över att de ens har ett U21-lag och ett A-landslag.
Det är samma lag.
Det bör vara samma lag. Det måste ju hoppa spelare däremellan.
Ja, nej, men det är inte det. Jag tycker kanske av de två matcherna är väl den mot Luxemburg sekundär, så att säga. Men däremot då, att han går in i det laget och gör assist, det säger ju också någonting om en spelare som kanske för den här säsongen såg som en brunkig defensiv innermittfältare som kanske borde hålla sig på mittbacken av en del betraktare.
Jag såg en slumpen intervju som du och jag hade gjort med August för något år sedan. Okay. Där rubriken säger: jag debuterar i Allsvenskan i år. Så det går fort i fotboll.
Ja, verkligen. Det är samma som man tänker på de här första intervjuerna vi gjorde med Pontus Dahlberg liksom. Och tjuff, så var han i Premier League, även om man inte spelar så mycket där i ärlighetens namn. Men ändå.
Jag måste också, ska vi berätta lite rolig kuriosa kring Pontus Dahlberg? Nu kan vi slänga skit på annan och åk den då. Kommer du ihåg när han tar, eller han räddar ju då Marcus Rosenbergs chip på straffen. Och i all hast och fylla där så får jag ju för mig då trycka upp en canvas-tavla till Pontus Dahlberg, som jag då jag trycker upp två stycken, smart som jag är, och ser till då att få en till, jag vet inte ens vad den är, och sen så får jag en då som jag trycker upp med den här bilden då när Pontus Dahlberg räddar Marcus Rosbergs chip och ger den till Pontus Dahlberg som en liten gåva från dig och mig.
Det var mysigt och så.
Snällt gjort, tyckte jag själv.
Lämnade aldrig kamratgården eller?
Det vet jag inte jag gjorde, men i alla fall så var jag uppe på kamratgården så en månad senare och stötte på Pontus. Och han har liksom inte sagt någonting, och jag la den till mig på hans plats och skrev så här: ja, men snyggt gjort, kram från Jocko och Patrik, typ. Något sånt. Du fick jävligt mycket bara åka med i den här lilla fina gesten.
Jag har aldrig hört talas om det.
I alla fall. Och så träffade jag då Pontus Dahlberg månaden efter och frågar så här: fick du, såg du tavlan? Fan vad schysst, tack så mycket. Så här: har du fått upp den? Han bara: nej, fan, du var inte en spik eller?
Ja,
och då, just där och då kände jag: du ska vara jävligt glad, Pontus, att du är duktig på att rädda fotbollar.
Alltså, avdelningen är lite lätt bortskämda fotbollsspelare.
Och där, någonstans där och då så insåg jag att Gustav Hessfeldt här är den viktigaste rollen vi har på kamratgården. Som då får se till att spika upp tavlor som man gör.
Du har inte en spik.
Du råkar inte ha en spik.
Fin Pontus då. Han var här på Olivdal och käkade tre varmrätter.
Erkänt stor i maten.
Ja, precis.
Ja. Ja, lite rolig kuriosa kring honom.
Ja, fick du in honom där, för han hade jag helt glömt i U21-landslaget.
Han stod ju också i landslaget.
Ja, höll i nollan.
Höll två gånger nollan. Ja. Bra gjort, Pontus. Tur att du kan rädda. Som sagt, hoppas du fick din spik.
Har du någon spik där borta i Åtford? Ja,
finns det spik, kanske? And it goes, that's my cool man, I can't take it off.
Jättestort tack till United Training som är veckans sponsor och som hjälper oss att göra BB-podd möjlig. Har du varit på United någonting i veckan, Patrik?
Jag har varit det. Jag har ju tagit del av deras erbjudande med de här fina träningskorten som man kan få gå på gymmet utan att egentligen ha bokat en tid med PT. Och så finns de där och hjälper till. Sjukt bra deal. Jag stack dit för att dock träna med Peter och ta tag i mitt liv så här igen efter en ganska syndig sommar. Jag gjorde en sån här body scan som man kan göra. Man
ställer Patrik Lindbergs sommar av synd. går det ut på att du tar lite extra B här på flintasteken eller? Det är din syndiga sommar.
Nej, lite. Ja. Jag gjorde en sån här body scan då. Där man håller i, det ser ut som ett hopprep, och så ställer man sig på en platta och så säger den
oerhört förnedrande.
Ja, men det kan vara det. Så tyvärr så var det bara jag och Peter som såg det här då. Ja. Och då får man en så här kroppslig ålder och ett hälsotillstånd.
Den här vill jag inte höra. Nej.
Men det fina med den är att det var ingen, jag var ju äldre än vad jag var, så att säga, i kroppen. Men man kan också se det när man har kört att man blir ju yngre och yngre, va? Så det är fantastiskt bra. Det är lite mer premium att gå och träna på United Training, och det är fan det jag älskar.
Ja, men det som faktiskt är den stora, stora vinsten med detta, förutom att det är jävligt gött att vara där, man får träningskläder, man får handdukar, man får kaffe. Det är inte 2000 personer som kör till hysterisk eurodiscomusik. Men den stora vinsten är ju att man har tillgång till PT-hjälp under hela sitt träningspass när man än väljer att komma. Och det här kostar liksom ingenting extra, utan det ingår i det här gymkortet, det exklusiva gymkortet på 12,95 i månaden. För det är faktiskt att det har gjorts en hel del studier på detta, och det visar sig då att 97% av de som går på gym och tränar fel. Så om det är så att man ändå väljer att lägga ganska mycket av sin tid, sin fritid på att träna och komma i form. Så om man då har möjlighet att för lite mer pengar i månaden faktiskt också se till att man tränar rätt, så tycker jag att det är jävligt tänkvärt att se om man faktiskt ska göra detta.
Hur kommer jag i kontakt med United Training och Peter då?
Du går in på unitedtraining.se. Och där finns det mer information om hur du hugger ett av de här exklusiva gymkorten och ser till att ta din träning till en ny nivå. unitedtraining.se. Tack så mycket. Det närmar ju sig lite avslutningsmatch och sånt i Allsvenskan mot Östersund. Mm. Finns de kvar Östersund när 2 november?
Jo, men det tror jag nog ändå. Det känns ju som supertydligt från det svenska rättssystemet att de inte vill in och röra i Allsvenskan, va? Som att de skulle bry sig om det.
Ja, du tänker på Kindberg-rättegången där.
Ja.
Ja, nu tror jag inte att de kvarnarna hinner mala färdigt på något år till. Det kommer ju säkert överklagas fram och tillbaka och hit och dit. Utan det är den andra situationen med Östersunds FK som jag tänker på.
Men att de inte har pengar.
Att de är skyldiga staten en massa skattepengar också.
Det var som jag såg någon som skrev på Twitter att jobbar de bara veckobudget på ena stunden så är det 5 miljoner, sen är det 11 miljoner, sen är det 10 miljoner som ska in. Och det är det ena obskuret namnet efter det andra som då kommer in och ska rädda föreningen.
Ska vi först av allt bara konstatera att vi tror ändå att de kommer överleva Allsvenskan ut, för att det på något sätt skulle bli för pinsamt för hela världen annars.
Ja, och framförallt så hade det ställt till det för så många andra. Man har ändå spelat Allsvenskan. Alltså jag hoppas ju att även om det skulle, vi ponerar att det skulle skitas ordentligt, att kanske SvFF då ändå se till, eller SEF eller vad det är, se till så att de får spela färdigt, just för att man har spelat så många omgångar och utgått från ligan som den är. Det hade varit orättvist mot dem som jagar guldet nu att röra om i den grytan med så få matcher kvar.
Fotbollförbundet har skickat någon sorts extremt snustorr jurist / ekonom över till Skatteverket. Så, hallå gubbar, vi drar ändå in så här mycket skattepengar per år nu. Kan ni bara chilla lite med de fakturorna, sen kan ni slakta dem sönder och samman.
Ja. Ja, men lite så. Skulle det värsta tänkbara scenariot hända, för då vill ju inte såklart spelarna spela för att de är oförsäkrade och sådär, att man hittar en lösning just för de sista matcherna, kanske från förbundshåll, bara för att det ska vara rättvist mot de andra lagen i Allsvenskan.
Och vi hoppas ju verkligen att det blir en sista match, för man vill inte gå miste om en sista hemmamatch. Vad fan händer med Blåvitts intäkter och så vidare?
Det blir, nej, det är ju då, alltså ett fullsatt Gamla Ullevi som vi alltid har i november.
Ja, men lördagsmatch.
Ger ungefär 2 miljoner kronor till IFK Göteborg. Det är klart att skulle Östersund då inte komma och spela den matchen, så är det ju ett bortfall rent intäktsmässigt.
Vi vill inte heller gå miste om den hejdundrande after Allsvenskan kalaset vi ska ha på restaurang Olivedal efter matchen.
Nej, då är det bartömning fast vanligt liksom.
Ja.
då ska vi köra. Då
en blir det fest. Riktig sån god efterfest som håller på hela natten.
Ja, det tycker jag, det behöver vi alla för att liksom takta av året. Det
Tom Pettersson som en kommer och sjunger sen.
Gör han
det? Nej, det
gör han inte. Ja, han är tjej. En skönt break, han kommer att förkunna att han är klar.
Precis, men en ny låt till någon annan vänsterback han har smedat någon gång.
Ja,
eller något.
Kanske det. Han kan dra Hjalmar-låten igen.
Nej, men det kanske roligaste av allt i hela den här Östersundssoppan som du var inne på, det obskyra namn. För jag menar, varenda gång som det kommer någon ny hjälte och räddar Östersund med, mm. med en ny miljoninsättning.
Så inte en, det är ju flera miljoner.
Ja, ja, men det är så här 15 miljoner hit. Den första som vi hade förra veckan heter ju Kurt Sillström.
Daniel Kindbergs alter ego.
Ja. Och den här veckan så har jag ju dratt fram ett annat S ur rockärmen, va?
Vad heter han?
Han heter Knut Rost. Han försöker inte ens göra det på ett sätt som inte är misstänkt. Det är det sjukaste jag har hört.
Kurt Kjellström och Knut Rost gick in på en bar.
Ja.
Varför måste alla hans alter egon heta som så här seriefigurer?
Jag vet inte, det är värst något jävla Ankeborg där
uppe. Vad har, och då vet jag att Kurt Kjellström, han var, drev ju åkeri.
Ja.
Så oerhört obskyr jävla bransch. Lastbilar som fraktar grejer.
Du menar alltså obskyr så tillvida att det snackas mycket om så här svarta pengar och alltså det går att fuska.
Jag säger inte att Kurt Kjellström gör det. Jag säger att det är en bransch där det kanske sker lite så här, udda transporter som kanske inte bokförs på samma sätt.
Om Kurt Kjellström finns så gör han det.
Jag säger att det inte är någon slump att snuten ibland öppnar så här långtradare på gatan för att se så att det är deklarerat gods i, va? Så
ja, okej. Okay. Ja. Och Knut Rost.
Vad gör Knut Rost då?
Ja, det är byggbranschen.
Byggbranschen jobbar inte svart.
Nej, där har de som skrev till någon ÖFK-supporter när jag skrattade lite över det här på Twitter, så här, då frågade jag liksom, han tyckte att det här är ju ett byggbolag och bla 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 bla. Jag sa, har de specialiserat sig på att bygga baracker eller?
Kanske restauranger i baracker.
Ja,
vem vet.
Och så vidare. Nej, det är sinnessjukt roligt faktiskt.
Vi säger inte heller att Knut Rost då jobbar så mycket svarta med det, va? Vi säger bara att byggbranschen ständigt är under lupp från diverse skatteverk.
Och vi tänkte ju också då att ni lyssnare skulle kanske hjälpa Daniel Kindberg lite grann med namnförslag till nästa veckas nya storsponsor. Jag vet inte om han kanske skulle ha en tobaksbutik eller en videoaffär eller något sånt där.
Jag tänker att nästa är Stenknapp som dyker upp från ingenstans.
Ja, men
äger en kemtvätt på en tvärgata i Östersund. Omsätter 60 miljoner. Tvättar bara vita skjortor.
Ja, men vi vill ha hjälp från lyssnarna här. Gå in på Twitter eller på sociala medier i största allmänhet och skriv vad ni tycker att nästa östersundska välgörare som ändå är misstänkt likt Daniel Kindberg bör heta. Det skulle vi vilja ha lite tips på.
För det känns ju som att det kommer dyka upp något.
Jag tror också att Skattemyndigheten vill ha lite tips på det.
Men jag måste också ställa följdfrågan här, för att ja. ÖFK liksom, och jag vet att det är många som stör sig på att vi kanske fokar en del på ÖFK här nu, men det har liksom, det berör IFK Göteborg otroligt jävla mycket, det som håller på att hända. Men det jag undrar över är, de här pengarna som kommer in, det är alltså då Kurt Kjellström pyntar in då 5 miljoner kronor. Det är, så, det är full jävla rättegång. Det är alla strålkastarljus riktas mot Daniel Kindberg, mot Östersund. De är så jävla mycket behov av pengar. Helt plötsligt kan då Kurt Kjellström från ingenstans bara skänka 5 miljoner, eller erbjuda i alla fall låna ut 5 miljoner kronor till Östersund. Det är ganska modigt gjort av, ja, men, Kurt Kjellström.
Ja, men det är ju också det som jag har lite som om man ska prata allvar om det då liksom. Varför antar alla att de här pengarna som nu kommer in plötsligt är helt legit?
Antar alla det?
Ja, men det är ju inte så, alltså man ser ju dagligen nyhetsartiklar liksom som kommer. Nu har Östersund fått in så många miljoner. Det är 7 miljoner i den dagen och det är 5 miljoner i den dagen, som du säger. Liksom, det är ju inte, det är liksom aldrig någonting att okej, hur fan går det här till? För de sitter i rättegång, Daniel Kindberg, just nu, där de har liksom är under utredning och under rättegång för att ha fört in en jävla massa pengar i Östersunds FK olagligen.
Mm.
Men plötsligt så verkar det bara regna in. Nu är det riktigt miljonregn liksom. på riktigt liksom. Det kommer från ingenstans. Den ene välgöraren mer liksom Ankeborgs kompatibel än den andra liksom. Det, ja, jag vet inte. Jag, någon gång när de nystar upp nästa härva så vill jag ändå säga att jag var ändå först.
Men är han så dum tror du, så, om han nu blir dömd för det här som han egentligen, är han så dum då att han fortsätter att gräva det här hålet djupare för att rädda sitt kära Östersund?
Ja, men han verkar ju ha en känsla av att han är larger than life, Daniel Kindberg. Det känns lite på något sätt som han tycker att alla andra är idioter och han ska lura dem. Han hade ju någon sorts slutplädering själv i rättegången där han sa till åklagaren att överklaga inte det här nu. Ungefär. Ja, nej, som sagt, vi pratar mycket om Östersund, men som du säger, det påverkar IFK Göteborg väldigt mycket, för det är en förening som uppenbarligen har liksom hastlat sig till en enorm position i svensk fotboll och även i Europafotbollen. Men och det är på bekostnad av bland annat IFK Göteborg.
Men om man bara bortser från allt det här, så här olagliga käbblet som, ja, Stefan Löfven då hade sagt kanske, gillar man inte Daniel Kindberg lite grann?
Han är en doer.
Han är en doer. Det händer grejer när Daniel Kindberg vill få saker och ting gjort.
Ja, men nu jävlar. Ja, innan vi går in på nästa match. Nästa match.
Som Micke Star hade sagt.
Ja, så har jag både en veckans idiot.
Nej. Mm-hmm. Ska vi köra jingen?
Ja, kör jingen. Jo, nu kanske man backar lite långt bak i tiden här nu, men det blir så när vi inte har liksom poddat om match på ett tag. Vi har ju gjort andra sorters poddar. Vi har gjort om att inte gå vilse i villkorstrappan med Anders Almgren och med John Pettersson från Änglarna. Om man inte har koll på den här konflikten mellan fotbollssupportrar och fotboll och polisen. Så
de har legat under en sten, framförallt om man inte har koll på att det är en konflikt.
Ja, men lyssna in den, för det känns viktigt att man faktiskt vet vad man pratar om i den. Väldigt bra förklarat.
Väldigt bra pedagogisk förklaring om vad det innebär då med den här villkorstrappan, stegen och åtgärdstrappa och allt vad det heter.
Ja, och vårt förra avsnitt där vi hade Christoffer Dagrasa som gäst tycker jag också man ska lyssna på. En god gubbe.
Och har man redan gjort det och lyssnat på dessa två, som de flesta har gjort, då vill vi ge er ett A.
Ett diplom.
Som jag tror att betygssystemet är nu. Mm. Är det A?
En guldstjärna, inte två.
Ja, just det. Det var fint, ja, när man fick det. Ja. I boken uppe i hörnet. Det får inte barnen idag.
De har inte böcker ens. De har någon sorts jävla Snapchat.
Skolgången går igenom Snapchat.
Vad gammal jag låter.
Ja, jävlar vad sjukt.
Ja. Nej, så här var det. Malmö-matchen. Efter Malmö-matchen så fick Blåvitt-klacken en jävla massa skit och kritik. För att de... För det första ska man veta det. En bortaklack hålls ju oftast kvar lite grann efter matchen för att man ska så att säga krocka med hemmapubliken när man går ut från bortasektionen. Och då gjorde Blåvittklacken som man gör ibland, man håller igång och sjunger och är med liksom. Även om man nu hade åkt på en förlust så kände man väl ändå att det här var en bra match som både laget och man själva hade gjort som klack så att säga. Och att efter detta då se för det första från Malmö-supportrar någon sorts loser-mentalitetshån, vi är de enda som vinner allting. Hela det tjafset tyckte jag var så jävla sömnigt. Men att till och med då liksom de som av sändande kanaler är satta att kommentera matcherna går ut och börjar håna detta i sina poddar och det värsta saker. Ja, men det är ju Axén som jag snackar om såklart. Som,
aktuell för guys.
Ja, kände Blåvitt-hatare ska ut och svinga mot det. Hade det varit AIK-supportrar så hade han hyllat det liksom. Att liksom det är sektlikt och att de inte ska, vi måste säga högre krav och allt vad han håller på att tjafsa. Alltså, jag tycker det är så jävla pinsamt.
Gör aldrig, gör aldrig en Örebro-röst igen.
Nej, den blev dålig. Blev den. Jag tycker så här, när det är en stor bortaklack, ett stort bortafölje som har åkt till Malmö för att stötta sitt lag och fortsätter att göra det efter matchen även om man har förlorat, då är det fan ingenting man ska pissa på. Då är det faktiskt någonting som man i sådana fall ska hylla, eller så kan man bara hålla käften. Och det kan man väl göra då och träna guys. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Ja, men vi kör väl på clickbait-polisen också när vi ändå
länge
sedan är i farten här, ja, eller? Ja, den här är eventuellt också lite gammal, men jag har sparat den för jag tycker att den var så jävla dum. Fotbollskanalen bassonerar ut med en bild på Tarik Elionossi i AIK-tröja.
Har han ett bra namn?
Det är väl ett sånt namn som gör att vissa kommentatorer bara kallar honom för Tarik.
Ja.
Ja. Axén till exempel.
Ja.
Ja. Han skippar Stockholms derbyt för derby i norska andra divisionen. Herre jävlar, tänker man. Ska han skita i att spela Stockholms derbyt för att åka liksom och spela ett derby i norska? Får man ens göra så?
Nej, det låter inte okej.
Det är ju jättemärkligt då. Ja.
Var det så då?
Nej, så var det ju inte.
Nej.
Han skulle då inte se matchen mellan Bayern och Djurgården.
AIK-spelaren Tarik Elunossi skulle inte se matchen mellan Bayern och Djurgården.
För att han skulle åka till Oslo, tror jag, och titta på en match där hans bror spelade.
Ja, just det.
Ja. Så på sin fritid när han inte hade match så valde han att titta på en annan match.
Just det, som inte var hans två största konkurrenter.
Ja, precis.
Men han var ledig. Men, och så här, det här kan ju vara så här, ja, det må vara så hänt. Men det här är alltså en så kallad flash från Fotbollskanalen.
Ja, men det kommer på Twitter till exempel. Och då har då upplägget i den här, han skippar Stockholms derbyt för derby i norska divisionen. För det var ju ganska mycket Stockholms derbyn fram och tillbaka med alla lagen inblandade just i den perioden. Då vill de få honom att tro att han skiter i sin egen match för att åka till Norge. Och egentligen så tänker han inte titta på tv.
Är det Olof Lund som trycker ut den här pushen och sen sitter och gnuggar händer? Och
jag vet inte, någon sorts Nobelpris måste man också få för att ens få ihop hela den här grejen. Okej, han ska åka dit då. Då kommer han inte se den matchen. Då kan vi få dem att tro att han ska hoppa över sin egen match.
Fotbollskanalen borde så här designa fram ett pussel. Så man kan sälja sen dyrt. Att de är själva duktiga på att lägga det.
Ja, men där åkte de dit.
Nästa match.
Nästa match, ja. Det är Djurgården hemma på måndag. Det är ju en match som det har tisslat och tasslats lite runt, eller?
Det har varit en väldigt speciellt upplägg kring den här matchen. Det är framförallt många som då vill hämnas Malmö FF för incidenten 2015 när Marcus Rosenberg då råkar ta ett rött kort efter 5 minuter. Och sen är det ju en till Malmö-spelare som råkar ta rött kort den här matchen. Oerhört otur för dem att lyckas ta 2 röda kort då för första gången typ någonsin i en tävlingsmatch.
Ja, om man vill ha någon sorts hämnd och revansch för detta. Och det är väl också så att, och det kan jag väl också skriva under på, att av alla lag att vinna Allsvenskan så är väl Malmö FF, de är väl högst på listan över de lagen som jag tycker att de inte ska vinna Allsvenskan. Mycket beroende på den positionen som de redan har ekonomiskt mot de andra lagen, och att Malmö är nog ändå trots allt det av alla topplagen som nog har störst chans i ett Champions League-kval, ja. Och ännu mer pengar in på kontot och så vidare och så vidare och så vidare.
Nej, men så är det ju så, ettan får ju då Champions League-kval, den som vinner Allsvenskan. Tvåan, trean får då kvala till Europa League, och där är det då prat om att vi ska låta Djurgården besegra oss för att då liksom ta 3 extremt viktiga poäng då i den här så kallade guldjakten. Och där har det då varit så här ganska delade meningar från blåvitt publiken. De som då i närtid var med och minns när Malmö då inom situationstecken gjorde detta mot oss, vill ju då väldigt gärna att vi ska lägga oss, för de ser hellre att Djurgården tar seger. Jag kan väl också med ett utifrån perspektiv också gärna se att Djurgården i sådana fall är de som tar hem Allsvenskan. Mest för att jag tror att de har svårt att hävda sig i ett Champions League-kval. Inte minst Bayern kommer också ha jättesvårt att hävda sig.
Nej, men jag måste ju säga att så här, personligen själv så absolut, jag är inte så sugen på att se Malmö som svenska mästare. Och som du säger också, om de skulle lösa ett Champions-kval och gå vidare där, så är det mycket pengar in i den klubben igen, och det är inte bra för svensk fotboll, det kan vi väl konstatera. Sen så måste jag väl säga då att när alternativen inte heller är så jävla aptitliga liksom till Malmö, om man får välja, så jag kan väl känna så att man får väl välja mellan pest eller kolera som skulle vara Djurgården och Bayern. Men så har du liksom AIDS och Ebola som skulle vara AIK och Malmö där då. Så ja, får man ändå välja pest eller kolera då. Men jag vet inte om jag vill se ett IFK Göteborg lägga sig i en så liksom stor match på hemmaplan mot Djurgården för den sakens skull. Jag landar nog ändå i att jag inte vill det.
Nej. Och jag känner alltså exakt lika mycket. Jag kan vara ute och hetsa och tycka att det är lite roligt mot andra lag och låtsas att vi ska göra det. Sen ser jag självklart inte att alltså mitt älskade IFK Göteborg, det som jag är så jävla stolt över,
det som har gjort liksom
så mycket framsteg i år och som har tagit oss så mycket längre än vad vi trodde, det skulle verkligen vara under vår värdighet att lägga oss för att sabba för ett annat lag. Vi gör inte så. Vi är IFK Göteborg, vi är Sveriges jävla stolthet som ska tillbaka, och då håller vi inte på med den typen av jävla fulspel.
Nej, sen kan man ju också säga att det kommer ju inte att hända heller att spelarna medvetet lägger sig i en fullsatt match på hemmaplan mot Djurgården. Det kommer inte hända, det kan vi glömma. Det som möjligen kan spela in lite, det är ju om det är en känsla liksom på arenan och i uppsnacket och allting. Ja, att spelarna känner att fan, alla supportrar, de diggar inte riktigt det här. Du förstår vad jag menar. De kan känna att det finns en liten svajning i laddningen. För när det är elitidrott på så hög nivå och det är så pass jämnt som det ändå är en sån här match, en toppmatch i Allsvenskan, då kan de här sista promillerna liksom av laddning och taggning och förberedelser, de kan göra ganska mycket. För det kommer komma ett Djurgården som är 1000% taggade, som fortfarande går för guldet. Och finns det då som sagt bara några mikro kommatecken av tvivel i huvudet på några av våra spelare, då kan det räcka för att alltså, för att Djurgården går segrande ur matchen. Och det kan de mycket väl göra i alla fall, eftersom det är ett av Sveriges bästa lag just nu och som ändå är kvar i guldstriden. Så det finns väl liksom, det är svårt att spekulera här egentligen.
Ja, men jag tror ju så här att så länge vi inte tar ett rött kort efter 5 minuter, eller kanske ytterligare ett rött kort då efter typ 50 minuter, så kommer vi nog ur det här med heden i behåll.
Ja, sen så spelar ju Bayern mot Malmö på söndagen dagen innan, och det hade väl varit jävligt skönt om Bayern vann mot Malmö i den matchen, så att man stökar av dem. Det är sällan jag tycker att Bayern ska vinna.
Men du fatta om Bayern skulle plocka hem Allsvenskan i år.
Ja.
Med hela den apparaten de har runt omkring sig, hela den jävla Bayern-hypen. Folk hade åkt från Leksand för att se det här spelas. Och så ska de ut i ett Champions League-kval med den jävla hybrisen som hade varit för det. De hade ju lagt all fokus på att försöka lösa det här Champions League-kvalet. Du ska rodda en apparat med så jävla många tusen supportrar som skulle vilja åka. Det hade tagit så mycket energi för dem att de hade totalfloppat i Allsvenskan 2020.
Sen tycker jag också det är varje gång ett svenskt lag ska ut i Champions League och kvala som spelar sina hemmamatcher på konstgräs, tycker jag det är så jävla pinsamt för Sverige i största allmänhet. Men det är ju en helt annan story. Det är en helt annan podd och det tar vi väl en annan gång.
Det känns som att vi har gjort det någon gång.
Ja, vi konstaterar att IFK Göteborg kommer inte lägga sig mot Djurgården. Det kan vi nog slå ur hågen så att säga.
Jag tror också att Djurgårdens supportrar ska vara, för det finns ju ändå supportrar på IFK Göteborgs läktare som tycker att vi ska lägga oss mot Djurgården. Så kommer det vara. Jag tror det kommer räcka att deras supportrar nerifrån den lilla pissrännan där trycker till lite grann mot oss på ett eller annat vis, för att hela våran läktare ska tända till och visa nej fan, inte fan gör ni det här på våran arena.
Ja, vi säger väl att det är väl dags för Hossam Majers att få ordentlig utväxling på sina finter, eller?
Det är det, och jag gillar ju också att släcka gulddrömmar. Jag gillar ju att se supportrar stå där nere i rännan och känna hopplöshet och förtvivlan. Det är sån jävla njutning. Det är en av de bästa njutningarna. Skadeglädjen är den enda sanna glädjen.
Hörde ni, vi ses väl på Gamla Ullevi på måndag. Så ses vi väl på restaurang och liberal innan också och laddar upp inför matchen.
Det gör vi.
Och så säger vi stort tack till Melrose Company på Kungsmässan i Kungsbacka. Säg BB-podden är där, handlar i kassan, så får ni 20%. Och det finns riktigt mycket feta kläder att gå in och kolla där. Jag landar inte och säga feta kläder, känner jag.
Nej, men de har så nya kläder då. Och de har framförallt precis fått påfyllt mot så här vintergarderoben, så man kan göra sig riktigt snyggt kittad.
Hörrni, ta hand om er där ute, så hörs vi och ses vi om någon vecka. If you have ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do anything you want to do. If you have ghosts, you have everything. skyltar medans vi
morsan, du kan inte komma in mitt i inspelningen.